Vi sjunger psalm 130. Psalm 130. Efter psalmen tjänar oss Stig-Erik Enqvist.
Samlade i Jesu Kristi namn så ska vi läsa ett bibelställe också på den här kvällstunden. Vi har ju blivit tilltalade av Gud under det här veckoslutet och vi har upplevt att Gud har haft ett ärende åt oss. Gud har alltid ett ärende till sina barn då de samlas till Guds ordshörande, för Gud vill endast en enda sak. Att vi ska bevaras som hans barn och att vi en gång ska få komma hem till himlen. Det här är det enda som Gud vill med sina barn. Och Gud är också så nådig och god så att han en gång för oss hem till himlen. Om vi vill tillhöra Gud, så vill Gud alltid vara den som ger oss kraft för vandringen och låter oss fortsätta framåt på himlavägen. Som vi ju alla vet så har vi söndagen före pingst, och dagens texter har ju talat om den helige ande och väntan på den helige ande. Samtidigt så blev vi också påminna om att ni idag här i Sverige firar mors dag. Vi hade den för 2 veckor sedan i Finland, och det var första gången som vi for på mors dag till gravgården för att uppvakta min svärmor. Senaste år på mors dag var hon med, och vi hade kalas för henne. Nu fanns hon på gravgården i år. Och det var en ny upplevelse som var mycket jobbig. Min svärmor var ju många gånger hit i Luleå med svärfar då han levde. Och nu är de båda på kyrkogården i Larsmo. Hon var klar i tanken ända till det sista andedraget. Och det sista som jag hörde av henne innan hon dog, det var det att så vill jag tro, synden förlåten i Jesu namn och blod. Det blev hennes slutvinjett åt mig. Vi hade haft ett jättefint förhållande, min svärmor och jag. Och mycket av det som jag har lärt mig i Guds ord har jag fått lära mig av min svärmor. Hon var en av de kvinnorna som hade en profetisk gåva, och hon använde den också. Men ni som har mamma i livet, jag har också min mor ännu i livet. Ni ska komma ihåg, så länge mamma lever, att uppskatta henne och ibland att säga åt er mor att mamma, vet du om att du är viktig för mig. Jag älskar dig, och du är den som har lärt mig var vägen går till himlen. Hemma hos oss, då vi växte upp, så var det ju också på det sättet att pappa var mycket i arbete. Vi är 15 syskon, och vi levde i stor fattigdom där hemma. Men det var mamma som läste aftonbönen. Det var mamma som lärde oss var vägen går till himlen. Nu är det vår tur att hjälpa mamma då hon är gammal. Hon sitter i rullstol. Nu är det vår tur att hjälpa mamma. Och vi tackar Gud för att hon ännu lever. Men vet ni, ungdomar, på vilket sätt ni mest kan hedra er mamma? Jag tror att ni alla vet det. Det allra bästa ni kan hedra mamma med är det att ni vill leva som Guds barn. För ingenting gläder en mammas hjärta mera än då mamma märker att barnen och barnbarnen vill vara Guds barn. Kanske ni inte tänker på, då ni är unga, hur viktigt det är för de äldre. Och kanske ni ibland tänker då ni besöker mormor eller farmor att nu talar de så mycket alltid om det här. Men sen man blir äldre, sen barnen blir vuxna och man får egna barnbarn, så har jag märkt att jag är precis i samma situation. Jag vill ingenting högre än att barnen och barnbarnen ska bevaras som Guds barn. För att tiden här i livet är ändå egentligen ganska kort. Vi lever 70-80 år, eller vi kan leva 100 år, som en dam som jag var och intervjuade för 2 veckor sedan. Och jag ska skriva om henne i Sions missionstidning. Någon får leva till 100 år. Men så är livet slut, och så bärs vi till graven. Och vad följer sen? Då följer en evighet som är lång, som aldrig slutar. En evighet hemma hos Gud och Herren Jesus. Eller en evighet på ett förskräckligt ställe. Ett ställe som Bibeln kallar till helvete. Men ingen människa ska behöva komma till det här stället. utan alla har en möjlighet att få komma hem till himlen. Jag tänkte på en text här för den här kvällstunden som är från Romarbrevets 8:e kapitel. Vers 9 till och med vers 17. Vi ska läsa den här texten i Jesu namn. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur, så att vi skulle leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi Guds barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Amen. Vi ber. Tala Herre, din tjänare hör. Nu läste vi ett stycke från Romarbrevet som är det första av Paulus brev i vår bibel. Romarbrevet är speciellt på många sätt och speciellt nu då vi i vår kyrka firar reformationens 500-årsjubileum. Så har ju Romarbrevet lyfts upp på ett alldeles speciellt sätt. För det här brevet till romarna som aposteln Paulus skriver, så det var ju en av de mest grundliga kristendomsundervisningarna som har blivit skrivet här i världen. Paulus hade aldrig själv varit i Rom och predika då han skriver det här brevet. Men aposteln Paulus hade hört mycket om församlingen i Rom. Och vi läser i slutet av det här brevet hur han på många sätt uttryckte sin önskan om att få besöka Rom och få besöka den här församlingen. Vi vet ju från kyrkohistorien att aposteln Petrus hade kommit till Rom och predikat Guds ord i Rom. Och många där hade fått nåd till bättring och tagit emot evangeliet. Och då aposteln Paulus skriver åt romarna, så hade han kanske en sådan känsla att de hade nog tagit emot evangeliet, men det var så mycket ännu som hade lämnat dunkelt för dem i deras kristendomsuppfattning. Och Martin Luther hade ett speciellt förhållande till Romarbrevet. För Martin Luther skriver på det sättet att Romarbrevet är hela Bibelns lärdom komprimerat i ett enda brev. Och han säger på det sättet att alla som predikar Guds ord borde kunna Romarbrevet utantill. Här har jag varit lite slarvig, för jag kan det inte utantill, fast jag många gånger har läst det. Men det här Romarbrevet så är oerhört viktigt för oss att läsa. Vi kommer ju ihåg hur det var med Martin Luther. Han var ju katolik, han var munk och han träla under bördan, nämligen lagens tunga hand som låg över honom dag och natt. Och han kom aldrig fri hur mycket han än försökte. Han skriver på ett ställe att han biktade sig 15 gånger på en förmiddag och fick förlåtelse, men han orkade aldrig tro den här förlåtelsen. Således så förstår vi det att hur många gånger som förlåtelsen än skulle predikas åt oss, om vi inte orkar tro det som vi får höra, så är det till ingen nytta för oss. Men nu fanns det en som följde med den här munken. Och han som följde med den här munken, det var han som vi talade om på förmiddagen, som var Guds egen helige ande. Gud såg ner från himlen på den här munken och förstod vilken plåga han hade som träla dag och natt under lagen. Och kanske det inte skadar lite fast vi nämner om vad kyrkohistorien berättar om när klarheten kom för Luther. Han hade fått i uppdrag av sitt kloster att fara på en lång resa till Rom. Och Martin Luther skriver senare att han var så mörk då ännu i sitt samvete så att han inte förstod bättre än han tyckte att det här var det allra största som han kunde få, den största gåvan, att få fara till Rom och se påven med egna ögon. Han far till den här staden och då han kommer på långt håll så är han så överväldigad av synen av Rom så att han faller ner på knä och så ropar han: "Var hälsad du eviga stad." Alla rätt trogna katoliker på den tiden, så då man kommer till Rom så ska man klättra upp för en trappa som kallas Pilatustrappan, som sängen säger att blev flyttad från Jerusalem till Rom, den samma trappan där Pilatus hade fram Herren Jesus. Martin Luther, som en sträng katolik, han söker upp den här trappan och så ska han klättra upp och för varje trappsteg ska han be bönen Fader vår. Och det börjar bra. Han kommer till första trappsteget, ska börja be Fader vår. Men så plötsligt så hör han en röst som säger åt honom: "Den rättfärdige ska leva av tro." Romarbrevet första kapitel. Luther blir orolig över det här, men han tänker han fortsätter. Så han kommer upp till andra trappsteget och så kommer samma röst och säger åt honom: "Den rättfärdige ska leva av tro." Det här sker vid varje trappsteg, alla de 7 trappstegen som Luther kommer upp på, så kommer samma röst till honom: "Den rättfärdige ska leva av tro." Och då Martin Luther stiger upp från den här trappan så beger han sig in i Rom och så tittar han på hur prästerna i den påvliga hubostaden lever. Prästerna vid den tiden, de levde i synd. De levde i hordom, de levde i girighet. Och då han ser det här så får den unga munken en sådan motvilja mot den här staden så att han flyr hastigt därifrån. Och så säger han själv att efteråt så blev motviljan mot den här staden större än önskan han hade före att få komma till den här staden. Nu hade någonting skett för Martin Luther. För nu visste han det, att hur mycket jag försöker komma till himlen med ett bra liv, med att bikta mig och med att göra, så gör jag endast det att jag kommer längre och längre ifrån himlen. Jag kommer aldrig att nå himlen med mina egna gärningar. Nu visste han att nu behövs det en högre makt. Då han kommer tillbaka till klostret i Wittenberg så hade han en förman i klostret som var en mycket vis man, en katolsk munk. Martin Luther går till honom och bekänner sin synd åt honom. Och då sätter han sin hand på hans axel och så tillsäger han honom hans synders förlåtelse i Jesu Kristi namn. Och då skriver Martin Luther själv att nu först fick han frid i sitt hjärta. Då han hörde att den rättfärdige ska leva av tro. Det finns ingenting annat än tron alena som kan föra oss en gång till himlen. Vi kan kanske många gånger tänka, och vi vet ju att vi människor, också vi kristna, vi är födda och uppvuxna på olika ställen. Vi är födda och uppvuxna i olika traditioner, och på olika ställen så håller man olika saker för det allra viktigaste. Men det som är det viktiga för oss kristna att komma ihåg, att det som är en yttre tradition, det ska få vara det. Men det som är Guds ords lärdom, så det ska vi aldrig ändra på. Och det ska vi aldrig heller glömma bort. Då Martin Luther började sitt reformationsarbete, så var det 2 saker som var det allra viktigaste för honom, som han gång på gång håller fram åt människorna. För det första var det tron alena. Tron alena, tron på Gud och Herren Jesus som kan föra oss till himlen. Och så för det andra så var det skriften alena. Tron alena och skriften alena. De här två sakerna var det allra viktigaste för Martin Luther. Och han återkommer gång på gång till tron alena och skriften alena. Det som Martin Luther gjorde med reformationen, så det var inte det att han skulle ha bildat någon ny kristendom eller bildat någon ny väckelserörelse, utan det som skedde i reformationen, det var det att man gick tillbaka till Guds ord. Man gick tillbaka till den kristendomen som en gång grundades i Edens lustgård i paradiset. Och när grundades denna kristendom? Det var när Gud säger åt Eva i lustgården att jag ska sända till dig kvinnans sed som ska sönderkrossa ormens huvud. Där lades grunden för den levande kristendomen. Vi vet ju att vi som människor, så vi kan få en ganska märklig uppfattning om också dessa saker. Vi kan kanske någon gång tro att den här vår kära fädernes kristendom, den lestadianska väckelsen, att den skulle vara den första levande kristendomen här i världen. Men så är det inte. Utan då Lestadius i tiderna började predika, så var det samma sak som Martin Luther hade betonat. Tillbaka till skriften och tillbaka till Guds ord. Det fanns en gammal predikant i Ylitornio på finska sidan som hette Junnu Rautio, Juhani Rautio. Då man skilde sig från vår väckelse och började betona att Gällivare är den punkt där den levande kristendomens vagga finns. Så håller denna Junnu Rautio en predikan. Det lär ha varit i Kiruna. Och så säger han på det här sättet att vissa säger att den levande kristendomen har kommit från Karesuando. Vissa säger att den har kommit från Gällivare. Och finnarna säger att den har kommit från Uleåborg. Någon säger att den har kommit från Wittenberg eller Jerusalem. Men vad säger vi kristna? Så säger Junnu Rautio, vi kristna vi säger det, att den levande kristendomen har kommit ifrån himlen. Nedsänkt som gåva till oss människor som vi gratis har fått ta emot genom syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Där finns den levande kristendomen och därifrån har den kommit. Det att vi har fått födas och växa upp i denna kära väckelserörelse, det kan vi aldrig tacka Gud tillräckligt för. Bara av den orsakens skull att vi här har fått lära oss var vägen går till himlen. Och det ska vi aldrig heller glömma och det ska vi aldrig heller förringa. Men jag önskar av mitt hela hjärta att ingen skulle tro att vi kommer till himlen för att vi är lestadianer. Vi kommer till himlen för att vi är Guds barn och har våra synder förlåtna. Men vårt andliga hem är i den lestadianska väckelsen. Och vi ska aldrig glömma var vi har vårt andliga hem. Det finns många andliga hem på många ställen här i världen. Men vårt hem har varit i den här väckelsen. Och det behöver vi aldrig någonsin blygas över eller heller försöka undangömma. Men trons grund, den finns alltid i Herrens Jesu Kristi försoningsgärning på korset. Där är grunden för vår salighet och för vår evighet. Det finns en sak här i vår text som jag tycker är så fantastisk så jag vill lyfta fram den speciellt. Vi hör det här som aposteln skriver i texten, att alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Jag har en god vän som är kunnig i grekiska. Och jag har fått den gåvan att många gånger sitta med honom och läsa den grekiska grundtexten. Och han har berättat för mig då vi har läst här i Romarbrevet att det här uttrycket som står skrivet här i Romarbrevets 8, Abba fader. Så det är samma ord på grekiska som en pojke säger åt sin pappa. Min kära pappa. Och då vi förstår det på det sättet så kommer det här faderskapet som Gud har emot oss ännu närmare oss. Vi är många av oss, vi som är här idag, som har egna pojkar. Jag har också av Gud fått 5 egna pojkar. Och vi vet hur fantastiskt det kan vara om förhållandet är i skick i hemmet mellan pappa och pojkarna. Jag har själv fått växa upp med en sådan pappa som jag har upplevt att ha älskat sina barn. Och då är förhållandet så otroligt nära så det kan inte komma närmare. Och det här ordet som vi hör om här i texten, så det står skrivet i grekiska grundtexten på samma sätt som en pojke säger åt sin pappa. Abba pappa, kära pappa. Så nära ska barnaskapet vara för oss till himmelens Gud, så att vi alltid i alla livssituationer får komma till vår far, får be till honom och önska att han skulle välsigna oss och välsigna våra familjer. Det här tycker jag är en alldeles utomordentlig bild på förhållandet som ska vara mellan en pappa och en son. Så nära vill Gud att vi ska komma honom då vi tillber honom och då vi talar med honom. Vi har hört mycket under det här veckoslutet. Har vi hört mycket om bönens kraft. Vi har hört mycket om den möjlighet vi har som Guds barn att gå i bön till Gud. Och just på det här sättet så behöver det vara att vi alltid under dygnets alla timmar kan sända en bönesuck till himmelens Gud och be om olika saker i våra liv, olika situationer. Och det som är viktigt för oss att komma ihåg, ingen sak är för liten att be till Gud om. Och ingen sak är heller för stor att be till Gud om. Utan vi får vara nära honom och vi får känna det här gemenskapen mellan fadern och barnet. Vad är det då som kan förstöra det här förhållandet? Och kan det här förhållandet mellan pappan och barnet förstöras? Det här förhållandet kan förstöras bara av en enda sak. Och det är av synden. Om synden kommer in i förhållande så kan det förstöra förhållande mellan pappa och pojken, mellan nära släktingar. För alltid har synden en egenskap med sig som är okärlek. På alla ställen där man älskar synden så kommer okärleken med som en del. Och då okärleken kommer in emellan människor, då är förhållandena brutna. Långt mycket värre då okärlek kommer in mellan kristna bröder och systrar. Då är situationen så dålig det kan vara. För okärleken mellan kristna, det är det allra bästa redskapet som djävulen har. Därför ska vi vara måna om, kära bröder och systrar, vara måna om att aldrig okärleken får komma in mellan bröder och systrar. Och många gånger så kanske vi kan urskulda oss med det här att jag har ju en jobbig natur eller jag har en snabb tunga. Olavi-brodern sa att han ofta använder humor. Jag är nu en sådan person så jag har en ganska hal tunga och talar mycket. Och där kan det många gånger i hastigheten komma också svaga ord, sådana ord som inte bygger upp utan som istället sårar. Och det här ska vi aldrig någonsin heller försvara, det som vi gör i svaghet. Men där är en stor skillnad på de här svagheterna. Och om vi tar för vana att tala illa om varann, det kan vi också göra. Då står djävulen vid sidan och njuter. För då gör vi kristna hans arbete, det som han egentligen borde göra. Men då gör vi hans arbete och då slår vi hål i kristenheten. Då ska vi komma ihåg, gång på gång återvända till det här uttrycket, Abba fader, Abba pappa. Så nära ska vi vara Gud och om vi är så nära Gud så är vi också lika nära kristna bröder och systrar. Har ni tänkt på det, bröder och systrar? Att i alla kristna människor så bor Herren Jesus i hjärtat. Om ni jobbar tillsammans med en kristen broder i ert arbete, så ska ni komma ihåg att i den broderns eller systerns hjärta bor Herren Jesus. Tänk om vi alltid skulle minnas det här, hur mycket som skulle lämna bort av det som är onödigt och det som sårar och det som gör ledsen. Ikväll då vi är samlade till gudstjänst här, så kanske vi skulle ge varandra löfte och ge Gud det löfte att vi vill för varje dag be Gud då vi vaknar att hjälp mig idag så att jag skulle kunna vara så nära dig och nära mina bröder i tron som du vill och som du har lärt i ditt ord. Om vi kan vara så nära varann så bygger vi upp Kristi kropp. Och har ni tänkt på följden av det? Följden av det är att vi tar alla redskap ur djävulens hand som han har. Och så står Guds folk enade i kampen mot djävulen. Jag har fått en tanke som jag har många gånger talat om, som jag tycker är mera och mera viktig att tala om ju längre tiden lider. Då Guds folk en gång kommer till himlen, då den sista dagen är inne och Herren Jesus öppnar porten till himlen, så kommer en enda skara gående till himlen. En enda skara får komma in genom porten till himlen. Det kommer inte två eller tre skaror som sinsemellan kivas. En enda skara kommer. Och vad har den här skaran gemensamt? Den här skaran har två saker gemensamt. De har kommit ur en stor bedrövelse och de har tvättat sina kläder i lammets blod. Och om vi förstår det här på rätt sätt, så älskar vi alla bröder och systrar. Då älskar vi alla medlemmar i hela vår väckelserörelse, oberoende till vilken grupp de hör. Och då älskar vi alla människor. Det är Guds vilja med oss människor. Och det vill vi väl lova ikväll inför Gud och inför varann. Att vi vill så gärna älska alla människor. Och vi vill visa dem en himmelsk kärlek. För genom kärleken så vinner vi människor till Guds rike. All pris och ära åt Gud alena. I Jesu namn. Amen. Jag får också tacka er igen, kära Luleåbor, för att vi fick komma hit. Varje gång vi har varit i Luleå så är vi ju så tacksamma då vi har varit härifrån. Ändå har jag inte kunnat undvika den här gången heller att det finns personer här i Luleå som vi känner saknad efter. Det är Anne-Maj och Göte som var livskraftiga människor och nära vänner. De är hemma i himlen. Men nu är det vår tur att fortsätta. Fäll någon gång en förbön för oss där i Österbotten. Att Guds rike skulle få bestå osplittrat och odelat. Och att vi skulle kunna älska varandra. Leven alla väl Jesus, glömmen ej hans trofasthet.
Låt oss tacka och be. Evige Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack att det ännu finns mitt ibland oss och att vi ännu får höra det predikat. Hjälp oss att tro på det. Hjälp oss att leva på det. Herre, vi ber, sänd din helige ande som påminner oss vad du har talat och leder oss till hela sanningen. Gud, vi tackar dig för bröderna som här har tjänat i ditt ord. Vi ber, låt dem gå härifrån i frid och tjäna dig med glädje. Vi ber för hela din kristna kyrka över hela vår jord. Herre, gör henne till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi ber, låt ditt evangelium bli förkunnat och väcka levande tro. Herre, vi ber för de områden där ditt ord ännu tas emot. Herre, ge frimodighet och kraft. Men vi ber också för de områden där ditt ord möter motstånd. Herre, kom och bryt ner motståndet med din helige ande. Gud, vi ber för alla som bett om vår förbön. Alla som lider, sjukdom, behandlas för svåra sjukdomar, sörjer sina kära. Herre, vi lämnar dem i dina mäktiga händer. Kom med läkedom, med upprättelse. Kom med nytt hopp. Ja, Herre, vi ber för den värld som du skapat och som du ännu upprätthåller. Välsigna alla som jobbar i fredens och försoningens tjänst. Ja, Herre, öppna våra ögon för den som behöver vår hjälp. Och om vi kan hjälpa, sänd oss. Ja, Herre, så lämnar vi varandra i dina mäktiga händer. Sänd oss alla ut i en värld att vittna om dig både i ord och levande. Ja, Herre, hjälp oss att sluta denna dag delaktiga av din förlåtelse och innesluten i vår frälsares försoning. Led oss genom detta liv och samla oss till sist i din härlighet. Detta ber vi om i din sons, vår frälsares, Jesu Kristi namn. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Två saker före slutsalm. Många hälsningar både till Skutnäs och till Risohäll. Nästa lördag, om vi får leva, så är ju Örnäsdagen. Både här ute på parkeringen och vi har ju öppet bönhuset för fikaservering. Det som vi ska påminna om är att mellan klockan 12 och 15 pågår Örnäsdagen, och då får den som har tid och möjlighet mycket gärna komma till bönhuset, fika här och samtala med de som inte tillhör oss ännu. Så 12 till 15 behövs det gärna personer som är här och samtalar med människor ifrån Örnäsområdet. Som slutsalm sjunger vi nummer 12. Slutsalm nummer 12, och efter gudstjänsten är det ännu utlovat servering i serveringssalen. Psalm 12.